lyssnar nu på den nya och pärlpodden Resan för mig.
Den här podden handlar om vad det innebär och hur det är att vara au pair och allt som hör till det att
göra.
Jag heter Selina.
Och jag heter Stina. Nu kör vi!
Yay!
Everything changes.
Att vara au pair är ju egentligen som att vara liksom en stora syster, en lärare, en chaufför, en förebild, en kock, liksom allt i ett. Det är ju liksom en så bred roll.
Städerska. Allt i ett.
Och sen tror jag att rollen som au pair varierar väldigt mycket från familj till familj.
Precis. Det tror jag också. Jag skulle säga, i min värdfamilj så jag är en del av familjen. Men jag känner mig lite också som en resurs. För att jag gör ju det min värdmamma vill att jag ska göra. Jag städar ju, jag får till postkontoret, jag lämnar kemtvätt, jag organiserar lådor och allt sånt där. Det har ju inte bara med barnen att göra. Det är väldigt mycket hushållsarbete som jag inte skulle gjort hemma hos min mamma och pappa. Så det är väl det som gör skillnaden mellan att vara liksom en stora syster som har stort ansvar över barnen och att faktiskt vara au pair.
För du har ju äldre barn. Mm. Så du har ju egentligen kommit till ett... Visst är det så att du och din värdmamma har kommit överens om att du hjälper till mer med sånt eftersom du inte jobbar så mycket, så många timmar liksom, med barnen.
Precis. Men sen så jag tror, du gör ju förmodligen också det, du städar ju undan alla saker i köket, du tömmer diskmaskinen och sånt.
Absolut, alltså jag brukar tänka så här att mina jobbuppgifter är alltid direkt kopplade till barnen i princip. Alltså här, det jag tänker på som min arbetstid är liksom, jag städar barnens lekytor, jag bäddar deras sängar, jag bäddar och sen, alltså, tar hand om barnen obviously. Men sen så är det ju också... tänker jag så här, att man är ju också inte bara en au pair, utan jag bor ju även i den här familjen, är en del av familjen, och då tänker jag att om min värdpappa har det jättestressigt och han frågar om jag kan lämna kemtvätten, då är det klart att jag gör det liksom mer som en kanske del av familjen än vad jag ser det som min arbetsuppgift liksom.
Precis, men det är väldigt bra sagt, för så skulle jag säga att det är. Man kan tekniskt sett säga nej, det har inte med barnen att göra, men samtidigt liksom, om du är en del av familjen och vill vara det, då hjälper man varandra.
Ja, man får ju ställa upp och liksom, ställer du upp för dina värdföräldrar så kommer ju de ställa upp för dig. Så är det ju. Det är ju verkligen att ge och ta. Precis som i alla andra relationer.
Men vad skulle du säga är den mest rewarding part of being an au pair?
Oj, alltså det måste ändå vara liksom, det finns ju få saker som slår känslan när man liksom kommer upp från sitt rum där på morgonen och barnen liksom möter en i trappen med världens kram, eller när de kryper upp i ens knä när man sitter i soffan och bara kramar en. Eller nu när jag var i Sverige så fick jag ett brev från min äldsta värddotter där hon hade ritat en teckning på oss två, och så hade hon skrivit I miss you so 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 much, and I know I'm used to leaving au pairs, but it's just not the same without you.
Nej,
I can't wait to see you again. Och att liksom få ett sånt brev, det är verkligen, nej, det gör ju allt slit värt det liksom.
Absolut. Jag fick den här frågan för någon dag sedan av en kompis, och det satte verkligen igång tankarna. Och jag skulle säga att the most rewarding part of being an au pair... Här kommer min svengelska reversed. Jag kan inte säga det där på svenska. Det är, jag skulle säga, när jag får skratta tillsammans med mina värdbarn. Och när vi också har den här fysiska kontakten. Och när vi myser i soffan eller när vi ligger på golvet och kittlar varandra och allt sånt där. Det får en att känna sig så älskad och uppskattad på inte bara det här om jag hjälper till i deras vardag, utan att jag verkligen är en positiv del av deras liv. Och vad det gör en glad sådana stunder. Oh.
Verkligen. Absolut. Men sen också måste jag, alltså ändå också typ de här ögonblicken när man på helgen men typ åker på någon resa eller när man gör någonting i samma eller så här, någon har en fantastisk helg och liksom, då känner man verkligen det att liksom de här, för det är ju tuffa veckor ofta med mycket jobb, det är slit, det är gnälliga barn, det är bajsblöjor. Men sen när man antingen, ja men när man får den här bekräftelsen från sina värdföräldrar, sina värdbarn, eller när man liksom på helgen gör någonting skitkul, för man får ju otroligt mycket möjligheter som au pair, så känner man verkligen det, bara åh, vad värt det är.
Men vad skulle vi säga, vilka människor passar som au pairer? För det har jag tänkt på ibland. Som au pair så träffar man jättemånga andra au pairer, förhoppningsvis beroende på vart man bor. Men normalt sett så träffar man ju jättemånga au pairer. Det är ju ett nätverk som är väldigt unikt. Men ibland så kan jag prata med en au pair och för mig själv tyst tänka att den här människan passar inte som au pair.
Mm. Verkligen.
Men jag kan också verkligen tänka, oftast så är det liksom självklart varför den här personen jag sitter och pratar med är au pair.
Mm.
Och jag kan ganska starkt liksom känna och avgöra det så snabbt.
Ja, men verkligen.
Så jag tänkte, hur är en person som passar som au pair?
Alltså jag måste, det absolut viktigaste utan tvekan är ju att man gillar barn. Alltså jag tror tyvärr att många åker som au pair för att de ser det som en möjlighet att bo i USA, resa. Och så gör man det genom att ta hand om barn. Men man måste verkligen tänka på att det är 45 timmar i veckan när man jobbar med barn. Och det kan vara väldigt slitsamt och krävande samtidigt som det är väldigt rewarding. Men man måste verkligen gilla att jobba med barn. Annars är det inte rätt val liksom.
Precis. Det är den viktigaste delen eftersom att det är själva fokuset på allt. En annan sak... Om man är väldigt... Vad kallar man det?
Alltså man måste ju vara flexibel.
Ja, precis. Men vad är motsatsen till flexibel? Jag har problem med svenska språket. Oflexibel. Jag kommer från Norrland. Du också. I Norrland så sätter man ett O framför alla ord som man vill göra motsatsen.
Till motsatsen.
Oflexibel.
Så oflexibel.
Nej, när man är au pair, då ska man kunna vara flexibel.
Det handlar ju verkligen om det faktum att du kan vakna upp en tisdag och ditt värdbarn är sjukt. Och då är det liksom hela din dag omplaneras. Då är det bara så. Då är det bara att acceptera. Och så är det, alltså man kan inte liksom bara, nej men nu är det så att jag skulle vara ledig 3 timmar här mitt på dagen. Mm. Fast man bara, ja, men nu är hon sjuk och hon kommer behöva vara hemma från skolan. Och då måste du jobba för att hon kommer vara hemma liksom. Du är ju här för att jobba. Och du måste sätta ditt jobb i första hand. Man kanske hade jättekul planer för helgen. Men sen så visar det sig att din värdpappa helt plötsligt måste åka på någon affärsresa. Ja, men då är det bara att bita ihop och liksom hjälpa till. Men samtidigt då måste man också, ja, men då kanske nästa helgen efter det istället. Då får du vara ledig då lite extra. Eller så kanske du, alltså, det är ju, alltså om man är flexibel mot sin värdfamilj och visar att de kommer först. Så kommer ju de också göra allt vad de kan för att hjälpa dig att få ditt år så bra som möjligt och hjälpa dig att liksom kompensera och så.
Så nu har vi tycka om barn väldigt, väldigt mycket, kunna vara flexibel och sen också inte vara rädd för nytt.
Precis. Ja, man får inte vara liksom so set in your ways. Alltså man måste ju liksom bara, men så här, om det hade varit min familj, om det hade varit mina barn och mitt hus, så hade jag gjort så här. Men nu vill de att jag gör så här och då är det bara jag så för det är ett jobb.
Är du taggad på förändring?
Mm.
Då är det perfekt.
Verkligen.
Man kommer till ett nytt land med nya människor, med nya rutiner, nya regler. Allt är nytt. Och det kommer som en chock i början. Mm. Men om man är medveten om att allt kommer vara nytt och är positivt inställda angående det, då är det perfekt.
Ja, alltså det är så himla kul för att jag var ju, alltså när jag åkte hit så var jag extremt inställd på att jag skulle få kulturkrockar. Jag bara, men jag kommer åka till ett nytt land och ny familj, det är klart det kommer vara saker som är för mig chockerande liksom. Så det var jag väldigt inställd på när jag åkte hit. Men nu när jag var hemma och hälsade på, då var jag så här, men nu ska jag ju bara hem till liksom, ja men där är ju allt som vanligt och liksom så. Men jag hade nästan mer kulturkrockar när jag åkte hem än vad jag hade när jag åkte hit, för att här, då var jag beredd på det. Men nu när jag kom hem, så första gången jag stod på ICA, så stod jag liksom och väntade på att någon skulle packa mina kassar. Och så bara,
ja, just det.
Fast vänta, nej, just det, här måste jag göra det själv.
Sådana saker.
Och så här,
nej, men jag tycker, de som har gått ut gymnasiet, eller jobbat ett år efter gymnasiet och känner att ni vill ha förändring i ert liv och utmanas och göra någonting annorlunda, kör på det. Att vara au pair, om du också tycker om barn, kör på det, go for it, it's perfect.
Alltså jag tycker så här, går man i tankarna på att bli au pair, då har man liksom ingenting att förlora.
Alltså
åk, testa liksom, det är skitläskigt, alltså jätteläskigt att ta steget, men jag tror att tar man steget så är det sällan man ångrar sig.
Nej. Och det är i alla fall, även om man ångrar sig, så kan man vara stolt att man testade.
Ja, jag tror att man ångrar sig mer om man sen liksom inser bara, ah, jag skulle ha åkt och så är det för sent. Och jag tror att åker man och det inte blir bra, men då har man ändå lärt sig någonting. Då har man ändå under processen lärt sig någonting om sig själv, man har lärt sig någonting om världen och liksom så. Så hur som, alltså om man är sugen på att åka, testa. Mm. Det är bara att testa. Där kan vi ju smooth gå över till det här, men hur väljer man organisation? För att med Cultural Care som vi åker med, så är det ju dessutom så att du kan börja din ansökan, du kan matcha med familjer och du behöver liksom inte betala någonting till organisationen förrän du har bestämt att ja, jag vill åka. För man kan ju rent tekniskt sett påbörja en ansökan och söka familj och sen bara, nej men vet du vad, jag hittar ingen familj som känns rätt och jag har nog insett att det kanske inte är rätt för mig. Så det är i alla fall värt att påbörja processen och testa. Mm,
det håller jag med om. Men vilka organisationer finns det nu förutom Cultural Care? Båda vi två har åkt med Cultural Care. Det är den största och äldsta organisationen.
Och äldsta. Och också den enda organisationen som bara håller på med au pair-utbyte.
Just det, precis. Cultural Care vänder sig ju bara mot USA. Det är ju bara dit man kan åka. Men sen så finns det
Skandinaviska institutet. Sen finns det vad heter den här? Tredje. Men vilken är au pair? Nu måste jag googla här. Det är Cultural Care, Skandinaviska institutet och STS.
STS. Okej. Och hur kan vi jämföra dem?
Alltså det är mitt bästa råd jag skulle ge. Om man är tveksam på vilken organisation man ska gå eller åka med, så skulle jag ringa till organisationen för att få en känsla av liksom hur det är personalen, vad säger de, liksom bara ringa och kolla läget typ. Sen skulle jag kanske även signa upp mig på att gå på möten med de här organisationerna för att återigen få känslan av liksom vilken känns bäst. Och sen typ, men kolla deras hemsidor, läsa på, men jag skulle, alltså det är klart det kan vara bra att läsa blogginlägg. Men sen måste man också komma ihåg att det är ju en person av extremt, extremt många.
Mm.
Och tyvärr så är det ju det negativa som kommer fram.
Mm.
Alltså, ja men typ, om en organisation skickar 1000 au pairer och 3 av dem har haft stora problem och skrivit inlägg om det, ja men då är det ju de 3 man hör. Det är ju inte de här övriga som är supernöjda man hör.
Nej.
Så jag tycker man ska läsa blogginlägg med varsamhet men ändå ta in det i sina beräkningar typ.
Mm. Jag tyckte tipsen du sa om att ringa och känna efter och gå på möten är jättebra. Precis, men det är ju det som är så. Okej, vill man åka iväg som au pair? Ja, men okej, men då fixar jag det. Jag går igenom en agentur och så åker jag iväg och så får jag en värdfamilj och så är det bra. Nej.
Mm.
Om någonting händer, vad som helst, alltså, vad som helst, det kan vara typ att din värdmamma var lite taskig mot dig eller att du får problem med visum, så är det de som ska hjälpa dig. Och det är därför det är viktigt att ha en bra känsla gentemot den agenturen du väljer, för att om någonting händer, som sagt, så är det de som ska liksom backa upp dig och hjälpa dig. Om du har en dålig känsla för om du har en dålig känsla när du pratar med dem, så kanske inte det är jättebra att ha dem då. Nej men alltså, nu kan jag inte prata. Nu ger jag.
om vi nu ska prata specifikt om cultural care, för det är de vi har erfarenhet av mest. Om ni ring och pratar med dem, jag lovar, alltså, de är så otroligt trevliga. Och ni kommer, jag tror att ni kommer känna det själva också om ni ringer. Ska vi ta fram numret här också kanske?
Ja, det tycker jag.
Där, jag googlar.
Kan jag få vara den roliga rösten som säger telefonnumret?
Vänta, jag kan hålla upp det framåt till kameran, för jag har det i mitt min kontaktbok.
Så pausa podden, ta fram din telefon och slå numret 0858 793010.
Precis. Eller sök på Cultural Care och gå in på deras hemsida där all kontaktinformation finns.
Och så säg också, om ni ringer oss och inte liksom vet varför ni ringer, säg, hej, jag har lyssnat på Selina och Stinas podd.
Ja!
Och jag tänkte ringa er bara för att se vilka ni är och hur ni är.
Alltså jag lovar, de kommer bli så glada.
Mm-mm.
Ja, gör så.
Ja, precis. Okej, okay, bra. Här kommer musiken.
Okej, men om du nu känner att du skulle vilja åka som au pair, så finns det några saker man måste uppfylla. Och det är att man är mellan 18 och 26 år gammal när man åker. Man måste, som vi sa, älska barn och man måste också ha minst 200 timmars barnerfarenhet. Och det kan vara allt från att man har praktiserat på ett dagis eller att man har varit fotbollsledare, man kan ha barnvaktat sin granne eller ja, men typ all erfarenhet med barn där du själv har varit ansvarig typ. Man måste också kunna prata och förstå engelska.
Not a problem.
You're good to go. Har man liksom godkänt i engelska i Sverige, då är du över standard av bland au pairer. Man måste också ha en gymnasieexamen vid avresa. Man måste ha körkort. Man är ostraffad och men det vill säga att man har prickfritt polisregister.
Svårt ord.
Man måste vara vid god hälsa fysiskt och psykiskt. Man måste vara, och det här tycker jag var väldigt bra, man måste vara flexibel, mogen och positiv.
Mm-mm.
Och man måste vara beredd att vara borta i minst ett år.
Yes.
Jag älskade den där. Man måste vara flexibel, mogen och positiv. Det tycker jag var en bra sammanfattning av krav för att bli au pair. För det är verkligen så. Man måste kunna gå in med en positiv syn på livet.
Mm.
Man måste vara mogen och inse liksom att nu är man vuxen.
Ja.
Och man måste vara flexibel.
Min värdfamilj brukar göra narr av mig för att jag alltid är så positiv. Men jag tar det som komplimang.
Ja, men det är alltså verkligen, det är en viktig egenskap som au pair att vara, att liksom så bara, nej, nu bajsade min unge på sig och det är bajs på hela golvet, men oh ja, det blir nog bra.
Okej, okay, men känner man att man kan bocka av alla de där kriterierna, så är det ju bara att börja på en ansökan.
Mm. Och även om man specifikt när 200 timmars barnerfarenhet, om man inte har det, så alltså det låter så mycket, men det går extremt snabbt att jobba ihop om man bara bestämmer sig för det.
Ska vi ge några tips på saker man kan göra?
Ja.
Du kan gå till en förskola och säga, hej, jag tänkte åka iväg som au pair och jag måste ha 200 barntimmar. Jag undrar om jag skulle kunna få komma hit några eftermiddagar i veckan för att samla på mig de timmarna. Det är ett tips. Och de kommer bli jätteglada och bara, ja, vad roligt. Du kommer ju förmodligen inte få betalt, men du får ju timmarna som du behöver för att åka iväg som au pair.
Och även, utöver att få timmarna för att kunna åka som au pair, så är det också du kan ha det som referens på ditt CV i framtiden. Så, ja, men det är bra erfarenhet ändå.
Mm. De mesta sakerna som, eller de lättaste sakerna att göra för att få barntimmar är ju att volontärarbeta, typ.
Ja.
Kan man säga det? Praktisera.
Verkligen, ja.
Du kan prata med nära och kära och säga, hej, jag behöver samla pengar. Samla timmar med barn. Känner du någon som behöver barnvakt, så hör av dig till mig.
Man har nog fler barn i sin närhet än vad man tror. Mm-mm. Eller än vad man tänker sig. Liksom. När man börjar tänka efter så kommer det fler och fler.
Absolut. Ja, hade du inte fått de två till som jag hade?
Nej, men liksom, man kan ju kolla om man kan vara med på sin lillebrorsas fotbollsträning och vara lite så här assisterande coach.
Ja.
Eller man kan...
Ja, men det är ju lätt. Gå till den lokala idrottsplatsen och prata med slumpmässig människa och säg hej, jag undrar om det finns någon jag kan prata med angående att hjälpa till på träningar, för att så här är situationen, jag behöver timmar.
Och som sagt, 200 timmar låter så mycket, men först och främst tror jag att de många har barnerfarenhet, bara man tänker efter. Att man kanske har suttit i barnvakt åt någon kusin någon kväll eller sin lilla syskon. För det som är kravet för att det ska räknas som barnerfarenhet är, om jag nu kommer ihåg rätt, så de måste vara efter året man fyller 15 och du måste ha varit liksom typ ensam vuxen eller ansvarig. Så. Så, det är så här, du kan inte räkna att du har suttit på en släktmiddag och varit barn runt omkring, utan du ska ha varit liksom aktiv.
Ja.
Ska ha tagit hand om barnen liksom.
Och det roligaste är också att alla de här sakerna man gör för att få de här barntimmarna, de är roliga. Alltså det är kul. Ja. Som sagt, du är ju förmodligen en person som älskar barn och det kommer vara jätteroligt att göra de här sakerna för att få de här timmarna. Ja. Men du kan börja din ansökan innan du har 200 timmar. Right?
Ja.
Ja. Mm. Och det man gör när man börjar ansökan, det som jag tyckte var så bra med Cultural Care var att jag kunde välja vilken del jag ville skriva på. För att men det är så mycket information som ska ligga där för familjer att läsa om dig. Men Cultural Care har delat in informationen i olika kategorier. Som jag tror är typ hobbies, familj, hälsa, erfarenheter.
En liten parentes för det här dock är att Cultural Care håller just nu på att omformulera både ansökan och hemsida. Så att det här är liksom som det såg ut när vi sökte.
Ajajajaj.
Men
okej, okay. Men vi kan säga det i alla fall.
Ja, det kommer ju förmodligen vara ungefär liknande. Samma, men de ändrar utseende så.
Men då skriver man, det kommer helt enkelt upp frågor som du sitter och svarar på. Och
ju utförligare du är, desto bättre är det.
Och det finns ju inte egentligen någonting rätt och fel, men det är ju klart, var ärlig och genuin,
men var också
lite så här.
Ja, det är ju inte läget att ta upp alla sina absolut negativaste sidor, men man ska ju inte heller hitta på sidor hos sig själv som inte finns. Alltså, du kan inte skriva bara, nej, men jag älskar att vara ute i naturen.
Och så stämmer det
inte. Om du inte gör det.
Nej. Ja. Så ja, det kan vara lätta frågor då du bara sitter och skriver blablabla. Men om det handlar om någonting som kan vara lite, det kan tolkas negativt och det kanske är någonting som är en lite sämre sida av dig själv, så kan du förmodligen vända det till att inte låta så hemskt. Om du bara spenderar några minuter på att formulera. Och det här är det bästa. Har du problem med att göra det, då kan du ringa till Cultural Care och säga, hej, jag vill säga det här, men jag vet inte hur jag ska formulera mig för att det ska låta bra. Och då kommer de att hjälpa dig med det. Förmodligen.
Ja, alltså jag ringde. Alltså jag, oj vad jag pratade med kontoret när jag gjorde min ansökan. Alltså säkert 2-3 gånger om dagen tror jag.
Oj.
Nej, men en i alla fall. Och sen i perioder ännu mer. Men alltså bästa tipset är ändå att lägg ner tid på din ansökan. För om du lägger ner tid och energi i din ansökan så kommer det spegla sig på vilka värdfamiljer som kollar på den.
Mm-mm.
Det går att se om man har lagt ner mycket tid på ansökan. Ja. Verkligen.
Och det är roligt att skriva det. Det tar väldigt lång tid.
Ja.
Men jag vet inte, hur lång tid tog det för dig? Alltså under en tidsperiod. När började du? När var du klar?
Gud, alltså jag började ju jättetidigt. Nu ska jag se. Jag gick in i matchningsprocessen i december 2015. Oh. Och jag tror att jag började med min ansökan nästan typ, vad kan det ha tagit, typ 8 månader innan det. Alltså jag höll på, för jag var ju så otroligt taggad på att åka. Så jag gjorde, du vet, i perioder så hann man inte så mycket, men sen så i perioder så gjorde jag inget annat. Mm. Och sen så skrev jag en del, men sen gick jag in senare och typ redigerade och skrev om och gjorde så här, omformulerade mig och så. Så från det att jag öppnade min ansökan till det att jag var, liksom, skickade in den, så tror jag att det var typ 8-10 månader skulle jag tro.
Ja. Men jag tror att det är liknande för mig. 8 månader kanske. 7 månader, 6 månader. Jag vet inte. Men
sen matchade jag ju med min värdfamilj liksom 6 månader innan mitt avresedatum, vilket är ganska lång tid.
Ja. Jag matchade ju typ en månad innan jag åkte. Nej, men det här är en sak. Börja nu. Punkt.
Mm.
Det spelar ingen roll om du inte är säker eller inte, men börja nu, för att det är en väldigt lång process och den behöver tid. Och det är värt att lägga ner tid. Hallå, om du ska iväg som au pair så kommer du bo hos en familj ett år. Och det enda sättet att veta om det kommer funka, det är liksom att kolla på 2 ansökningsprofiler. Så lägg ner tid på den, så blir det bra. Och börja nu.
Jag tänker poängtera ytterligare en gång, det är att lägga tid. Alltså tid, tid, tid. Och vara noggrann. Och svara utförligt och liksom så. För, alltså, men det har min värdfamilj sagt till mig i efterhand, att man, liksom, man kunde verkligen se på min ansökan att jag hade lagt ner mitt hjärta och själ i det. Liksom. Mm.
Ja.
Och så att det kommer ju märkas på utbudet av värdfamiljer. Du kommer få fler matcher, du kommer få bättre matcher och du kommer få också, ju mer du berättar om dig själv, ju mer matchade familjer kommer ju du kunna få. För det sitter ju ett, i Boston sitter det ju ett matchningsteam som, förutom att värdföräldrarna kan aktivt söka själv, så sitter det också ett matchningsteam som matchar ihop familjer och au pairer. Och ju mer utförlig din ansökan är, desto enklare kommer det vara för dem.
Bättre matchningar kommer det få.
Ja, för de kommer matcha dig bättre.
Mm-mm. Där kommer vi prata så mycket mer om. För att själva matchningsprocessen, den är massiv.
Skräckblandad förtjusning.
Det är skräckinjagande, det är superspännande, man är nervös, det är avgörande. Det är mycket spännande.
Men, det ska vi ta i nästa avsnitt.
Precis, vi tänkte prata väldigt mycket mer om det, berätta om hur våra matchningsprocesser gick, hur vi förberedde oss för matchningsprocessen och Skype-samtalen och hur vi tänkte angående familjerna vi pratade med. Och sen så tänkte vi ge några tips, 10 tips för matchningsprocessen.
Okej.
Okay. Jag kom just på det där, vi har inte pratat om det. Men vi kommer komma på 10 tips att tänka på. Yes.
Det är absolut. Och sen också liksom det som jag tycker var svårast i matchningsprocessen, hur man vet när det är rätt.
Mm-mm.
Egentligen.
That's what it's all about. Everything changes.